Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till avsnitt 93 av podden Vi går till historien. Vi ber om ursäkt att vi är lite sena, men det har varit resor och som ni kanske hör så är jag lite förkyld också. En sån där man cold. Men du är frisk och kry och på plats där borta.
Det är jag. Ja, som sagt, vi har ju båda varit ute och rest där. Vi har hälsat på din syster i USA och du har ju varit i den östra delen av det forna Sverige här och dragit på dig en förkylning. Men nu ska vi försöka komma igen här med det 93 avsnittet, som sagt. Ja, förra gången talade vi om jag, Ulf Gemsjö, och du, Fredrik. Ett av de allra mest kända slagen i den svenska historien, slaget vid Lund den 4 december 1676. Det blodigaste av alla slag, men motgångar till sjöss och till lands, så innebar ju den här segern en vändpunkt i kriget. Det var inte längre självklart att danskarna skulle ta tillbaka sina i Brömsebrofreden och Roskildefreden förlorade landskap, Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland. Vi avslutade med en teori om det exceptionellt höga dödstalet. Kommer ihåg vad den gick ut på?
Man räknade med alla som stupat av sjukdom och liknande.
Just det. Den skulle inte bara innefatta stupade strid utan också de som dog sjukdomar och svält och så. Och till sist berättade vi om hur först biskopen i Lund och sedan ägarinnan på Svenstorps slott efter slaget till sin förvåning inte fick den danske kungen Christian den femte som middags- och nattgäst utan den svenske kungen Karl den elfte. Och du hade några intressanta synpunkter på hur menyn ändrades från dansk till svensk där, kommer jag ihåg. Christian, vad tog han vägen då? Jo, han hade istället med sin armé begivit sig till den starka befästningen Landskrona. Karl den XI tänker sig att ens nu efter Lundsegen går i något vinterkvarter. Han drar sig med sina soldater tillbaka mot Helsingborg som danskarna lyckas återta efter svenskarnas tidigare plundring där. Staden belägras nu av svenskarna från den 15 december och kapitulerar i mellandagarna mellan jul och nyår. På nyårsafton bränner svenskar en stort antal byar runt Landskrona för att försvåra de skånska böndernas försörjningshjälp till danskarna. Den 21-årige svenske kungen funderar nu i sitt högkvarter på hur strategin inför det nya året 1677 ska läggas upp. Han skulle gärna vilja leda en attack mot danskarnas starkaste fäste, alltså Landskrona, men inser att möjligheten till framgång här är begränsad. Istället har han, som man kan tycka, vidlyftiga planer att flytta kriget till helt andra krigsskådeplatser. Han funderar på att föra över sina trupper över Öresund och slå till mot Själland och belägra Köpenhamn som pappa Karl den tredje Gustav gjort. En annan idé är att få över trupper över Östersjön till Livland och sedan därifrån marschera söderut genom Preussen till svenska Pommern och återta den förlorade svenska provinsen. Men han tvingas inse att dessa planer inte är realistiska. Och vilket var det största hindret för de här planerna, tror du?
Nej, det behövs väl någon form av flotta då, ifall de ska ta sig över.
Ja, och vad hade ju hänt där?
Ja, den hade decimerats i början av kriget här.
Just det, den danska flottan behärskade ju Östersjön.
Men jag gillar det här med Köpenhamn. Kan jag inte vänta tills isen lagt sig över Öresund och ja, gå den vägen?
Det är en god familjetradition att gå över isen. Det hade ju både han och pappa gjort med bravur. Från Stora Bält, Lilla Bält till Kävlingeån i sonens fall, kommer du ihåg? Mm. Ja, även efter slaget vid Lund har danskarna fortfarande ett överläge i manskap och utrustning och har lätt att få förstärkningar via Landskrona. Ett par försök att ännu en gång återta Helsingborg misslyckas man dock med. Karl den XI, alltid taggad, järv och optimistisk om framgång, går under senvåren mot Landskrona och slår läger bara 5 kilometer utanför stan. Men den svenska armén är efter alla förluster i slaget vid Lund och inte minst alla sjukdomar, som ju skördade ännu mer, många fler offer än vi pratade om i förra avsnittet, den är nere i cirka 5000 man. Den danska armén med kung Christian den V i spetsen inne i Landskrona, som haft lättare att ersätta sina förluster efter Lundnederlaget, kan mönstra cirka 12 000. På morgonen den 27 maj lämnar Christian den V och hans trupper fästningen i Landskrona och ställer upp sina soldater framför svenskarna. Nu ska man få revansch för nederlaget i Lund. Karl den XI:s generaler uppmanar kungen att slå till reträtt. Men kungen vägrar. Segra eller dö. Det är bara 500 meter mellan trupperna. Och vad som nu händer är mycket märkligt. En mindre svensk kavallerienhet dyker av någon anledning upp en bit ifrån huvudstyrkan. Inte vad man vet av något taktiskt skäl, utan av en ren slump. Christian feltolkar det som att svenskarna får förstärkning norrifrån och bestämmer sig för att avvakta ett anfall och att skjuta upp det till följande dag. På kvällen pågår häftiga diskussioner i det svenska högkvarteret. Överbefälhavaren Simon Grundel Helmfelt och hans närmaste man Rutger von Ascheberg försöker övertala den unge kungen att ett slag mot oss och överlägsna danskarna denna gång inte kan vinnas. Och till sist låter sig Karl övertalas och under natten i skydd av mörkret lämnar de svenska trupperna sitt läger och går inåt landet mot Kristianstad. Ja, det finns ju ett antal berömda fältslag i den svenska historien, men det här är nog den mest spektakulära reträtten. Det verkar ju närmast obegripligt hur svenskarna som befann sig så nära sina fiender kunde genomföra det. Hur gick det till? Svenskarna lämnar i det längsta kvar en liten trupp som har till uppgift att dölja svenskarnas avmarsch. De får representera hela hären genom att tända lägereldar och föra oväsen. Och samtidigt är avtåget oerhört välorganiserat, snabbt och effektivt. Von Ascheberg skriver: "Denna reträtt var en av de största reträtter vars like man inte kan finna i världshistorien, då en så stor och fullt utrustad armé som den danska då var, och vår armé däremot endast en tredjedel så stor, och arméerna stod så nära varandra att vakterna stod på endast ett pistolskott avstånd från varandra. Man måste också passera ett moras och ett svårt pass, och många trodde att ingen skulle komma undan den vägen." Att svenskarna utan upptäckt från de danska vaktposterna kunde komma iväg ser Ascheberg som Guds försyn. Man kan fråga sig vad som egentligen hände med den svenska flottan som vi var inne på här nu efter katastrofen vid Ölands södra udde den 1 juli året innan. Ja, den byggs faktiskt upp igen och är redo att sättas in ungefär samtidigt som det uteblivna slaget och reträtten vid Landskrona. Efter Gustav Otto Stenbock som fått sparken och Lorenz Kreutz som gick till botten med huvuddelen av sitt manskap i slaget vid Öland väljer Karl XI obegripligt nog en tredje överbefälhavare för flottan utan någon som helst erfarenhet av stridande till sjöss, nämligen fältmarskalken Henrik Horn som tidigare varit generalguvernör över den nu i kriget förlorade svenska provinsen Bremen-Werden. Horn vill minst av allt ha den här tjänsten och skriver upprört till kungen, citat: "När jag betraktar min oerfarenhet och verkets vikt måste jag bekänna att jag mig inte skicklig nog befinner ett sådant högt värv upp på mig taga." Men Horn, nu med den för oss märkliga titeln generalamiral, vädjar förgäves till kungen att han ska välja någon med erfarenhet av flottan och krig till sjöss. En mindre flottenhet under ledning av amiral Erik Sjöblad seglar från Göteborg i slutet av maj med avsikt att förena sig med huvudflottan under Horn som löper ut från huvudbasen i Dalarö söder om Stockholm. Hur ska det gå till? Ja, man undviker det smala Öresund och går istället genom Stora Bält mellan Själland och Fyn. Men det går ju förstås inte att smita förbi ett sund mellan två danska öar. Säkert inte som stiltje i vädret gör att man får ligga still i Stora Bält under nästan en hel vecka. När denna Göteborgs eskader anfalls av danska flottan under ledning av den erfarna och skickliga Nils Jubel, som vi tidigare rapporterat om, hade återtagit Gotland till Danmark och segrat vid Ölands södra udde. De båda flottorna möts i ett slag som kallas slaget vid Lolland eller slaget vid Mön och utkämpas under nästan ett dygn den sista maj och den 1 juni. Danskarna har från början ett klart överläge, flera och bättre bestyckade skepp, skickligare ledig och mer erfarna matroser. Medan danskarna har riktiga örlogsfartyg består Sjöblads Göteborgs eskader mest av ombyggda handelsfartyg. Och slaget blir en fullständig framgång för danskarna. Sjöblad får ge upp och blir danskarnas fånge. Den svenska huvudflottan får ingen förstärkning från västkusten. Senare samma månad gör kung Christian ett försök att inta Malmö som var ju svensk besittning. Kommandant var Fabian von Fersen, en ärrad veteran som varit med i 30-åriga kriget, Karl X Gustavs polska krig, tåget över Bält och sen särskilt utmärkt sig vid den misslyckade stormningen av Köpenhamn 1659. Under midsommaren försöker danskarna storma stan efter några veckors belägring, men svenskarna lyckas slå tillbaka anfallet trots att danskarna var 10 gånger fler. Och det leder till att danskarna drar sig tillbaka mot sitt Landskrona. Von Fersen blir svårt skadad i huvudet vid stormningen och övre halvan av skallen måste vid operation sågas loss. Ja, efter en sån förlust har man väl ingen större hopp om någon längre framtid och von Fersen dör mycket riktigt några månader senare. Men det märkliga är väl, Fredrik, att han överlevde operationen överhuvudtaget.
Ja, frågan är vilket skick.
Ja.
Alltså det är klart det går att gå in och såga bort det mesta, tror jag.
Ja. Den avsågade övre skallen, den behölls sen av släkten von Fersen och när släkten sen dog ut på 1800-talet togs den över av släkten Gyldenstolpe. Jag vill minnas att det var den sista damen von Fersen som alltså gift sig med Gyldenstolpe. Men den här eten, Gyldenstolpe, den har dött ut i våra dagar, så den spännande frågan är ju var den färsenska skallbiten finns idag?
Nej, inte jättespännande. Tycker inte jag.
Ja, men den har väl ett visst kuriosavärde då, eller?
Ja, den ligger säkert i någon kompost någonstans.
Är det så illa?
Ja.
Okej. Karl XI, han hoppas nu på att den svenska huvudflottan som försedan har lämnat Dalarö nu kan ta upp kampen mot danskarna och besegra den danska flottan, så att man kan hindra den ständiga tillförseln från Själland till Skåne med soldater, utrustning, vapen, ammunition, mat och vatten. Och på pappret, som det heter, ser det inte omöjligt ut. Efter katastrofen året innan har stora resurser använts för att bygga upp flottan på nytt. Och för danskarna är det ju å andra sidan livsviktigt att förbindelsen mellan Själland och Skåne är öppen. Man har ju också en allierad i sjönationen Nederländerna, Holland, som lovar liksom året innan att skicka förstärkningar. 2 månader efter slaget vid Lolland kommer så Nils Juel möta Henrik Horn i slaget vid Köge. Flottorna är ungefär jämstarka. Ja, svenskarna har faktiskt fler fartyg och fler matroser. Men precis som vid Ölands södra udde året tidigare är danskarna mer välutrustade, bättre utbildade och har skickligare och mer erfarna officerare. Alltså enkelt uttryckt, om svenskarna har ett visst övertag kvantitativt har danskarna ett kvalitativt övertag. Den 30 juni får de båda flottorna kontakt med varandra utanför Falsterbo. På morgonen den 1 juli brakar striden igång. Några av de större svenska fartygen går på grund och Juel använder sin strategiska skicklighet att få övertaget i striden. Hans sätt att skära av svenskarnas anfallslinjer har gått till den marina militärhistorien. Och slaget slutar med en förkrossande seger för danskarna. Svenskarnas förluster i döda, sårade och fångna räknas i tusental, danskarnas i hundratal. Och resultatet blir att danskarna behåller sitt övertag till sjöss, något man skulle behålla under resten av det skånska kriget. Karl XI låter sig dock inte nedslås utan satsar nu på ett avgörande slag till lands. Efter de stora förlusterna i det segerrika slaget vid Lund har armén förstärkts till ungefär 10 000 man. Danskarna har försvagats efter den misslyckade stormningen av Malmö men kan tack vare sin flottas framgångar fortfarande föra in förstärkningar och kan mönstra ungefär 12 000 man. Båda herrarna finns nu öster om Landskrona. Vissa officerare, bland annat hjälten från Lund, Nils Bjelke, är tveksamma till att den svenska armén ska våga ett anfall. Men kungen är övertygad och tål inga motsägelser. Den är i vanliga fall lugne. Karl får raseriutbrott när han möter en tvekan här och säger att han ska gå till anfall även om varje man skulle gå åt och ropar att han ska stöta värjan genom kroppen på den som går emot honom. Det var lite mer temperament i ledarna för, eller vad säger du?
Ja, lite vasablod här kan man nästan tycka.
Det fanns ju där. Karl den XI:s danska kollega Christian den V, han är lika inställd på att ett avgörande slag ska utkämpas. Och på natten mellan den 13 och den 14 juli marscherar de svenska trupperna upp i slagordning. Överbefälhavare är fältmarskalk Simon Grundel Helmfelt och olika enheter leds av kungen, av Rutger von Ascheberg, av Nils Bjelke. Varken förr eller senare har så många svenskar och danskar mötts i ett slag som vid slaget vid Landskrona. Den här överbefälhavaren Grundel Helmfelt, han är ju inte lika känd som andra av stormaktstidens fältherrar som Lennart Torstensson, Johan Baner och Carl Gustav Wrangel som jag pratar mycket om. Så vi kanske ska berätta lite om honom, i synnerhet som slaget vid Landskrona skulle bli hans sista drabbning. Han var inte från någon traditionell militärsläkt. Pappan var borgmästare i Stockholm. Han tjänstgjorde under Torstensson i 30-åriga kriget och under 1644 års krig mot Danmark, det som ledde till freden i Brömsebro. Han fortsatte karriären under Carl XIII Gustavs polska krig, då han bland annat framgångsrik tillsammans med Livlands generalguvernör, tillika rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie, och en general Henrik von Thun försvarade Riga mot en rysk belägring. I striden här fick Thun en träflisa i huvudet som ledde till att skallen blev delvis deformerad. Lite samma öde som von Fersen här då. Och Efter striderna kring Riga hittar man general Thurns massakrerade kropp som saknar huvud. Vid ett tillfälligt stopp i striderna möter Grundel Helmfelt en rysk officer för att se om det finns möjligheter till förhandlingar. Ryssen har med sig ett skrin klätt med rött sammet som han överlämnar. Och när den svenska befälaren öppnar skrinet, vad tror du det innehåller?
Ja, men det är ju förstås huvudet.
Alldeles riktigt. Där ligger general Thurns avhuggna, ruttade skalle. Inte helt överraskande så blir det inga förhandlingar. Istället kommer ryssarna att häva belägringen och Grundel Helmfelt kommer även senare att slå tillbaka ryska attacker. Jag tror faktiskt man kan tillskriva honom äran av att Livland och Riga behålls. Grundel Helmfelt blir fältmarskalk. Han är guvernör över först i Riga, sedan Ingermanland och Kexholms län och får ta över efter Carl Gustav Wrangel när denne blir sjuk. Slutligen får Grundel Helmfelt av Karl XI, som värdesätter honom högt, befälet över den svenska armén i Skåne, leder den i de framgångsrika slagen vid Halmstad och vid Lund. Men redan vid inledningen nu till slaget vid Landskrona blir hans häst skjuten. Grundel Helmfelt trasslar in sig i stigbyglad och hamnar under hästen. En tysk löjtnant i dansk tjänst höjer sin värja mot honom. Grundel Helmfelt ber om nåd, men den tyske löjtnanten låter sig inte bevekas utan dödar honom genom att sticka värjan genom hans hals och plundrar den döde 59-årige fältmarskalken genom bland annat ta hans ringar från hans fingrar. Simon Grundel Helmfelt har fått ett gott eftermäle som en kunnig och tapper officer som inte var så där burdus och brutal som många av stormaktstidens fältherrar utan lugn och försiktig och så vi till exempel vid slaget i Lund hindrade massakrer på besegrade fiendesoldat. Som guvernör styrde han rättvist och oegennyttigt och inte ens den italienske diplomaten Magalotti som vi ofta citerat och var. Hur skulle du vilja beskriva hans personbeskrivning, hans citat?
Men han är väl lite dåtidens Hänt Extra, eller Se och Hör, eller liknande. Men väldigt roliga personporträtt, satiriska.
Ja visst, att det är cyniska och att det är ganska så kritiska. Han var ju inte precis känd för att smicka dem han skrev. Men han, i det här fallet hittar han inte ens han något negativt, utan han skriver att fältmarskalken har ett sunt förnuft, gott huvud och personligt mod. Det finns en gata i Landskrona uppkallad efter honom och ja, helt klart vore han värd att vara mera känd i den svenska historien, eller hur? Det finns en spännande historia knuten till hans begravning i Storkyrkan i Stockholm. Ryktet säger att man aldrig hittade Grundel Helmfelts lik på slagfältet utan att man då istället tar en kropp från en annan stupad svensk soldat, tar på dem en peruk och klär dem i en fin uniform och lägger honom i en kista som skickas till Malmö och sen vidare till Stockholm och vidare till begravningen. Så det skulle alltså vara någon annan som ligger där i Gunnar Helfens grav i Storkyrkan. Vad tror du om det?
Så kille. Ja, han kanske var trött på sitt jobb och deserterade.
Ja, det kanske finns en sån teori också.
Annars skapar vi den här och nu. Ja, han är desertör.
Ja, jag förstår. Ja, spännande. Ja, hur går då slaget i Landskrona denna ovanligt varma högsommardag? Kristian V och danskarna går till kraftfulla offensiver, men Karl XI är som i slaget i Lund oerhört taggad. Han pushar på sina män och visar ett stort personligt mod. Svenskarna kommer att ta över initiativet och danskarna tvingas till sist till reträtt och drar sig tillbaka mot Landskrona.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Kriget är inte avgjort, men under ett års tid från hösten 1676 till sommaren 1677 har Sverige vunnit tre stora slag vid Halmstad, Lund och Landskrona. Kriget skulle dock pågå till 1679. Men de tre stora slagen i kriget, de utkämpas alltså under ett år, kan man säga. På en riksdag i Halmstad i februari 1678 beviljas stora anslag för nya offensiver. Återigen gör man upp planer för att föra kriget till Tyskland för att ta tillbaka svenska Pommern, antingen direkt över Östersjön eller till Livland och vidare genom Polen och Preussen. Men de här planerna kan inte realiseras och återigen beror det ju på att danska flottan behärskar Östersjön. Och under det här året 1678 lyckas danskarna genom en kupp återta Helsingborg och förstärka garnisonen i Landskrona. Svenskarna försöker ta Kristianstad genom att belägra staden i maj. Kristian den femte försöker undsätta staden genom att sända trupper från landstigningar från Ystad och Åhus, men lyckas inte. Belägringen leds skickligt av en av Karl den elftes förtrogna, Axel Wachtmeister. Och till sist den 4 augusti kapitulerar Kristianstad med Kristian V:s tillåtelse. Rutger von Ascheberg bjuder den kapitulerande danske kommandanten von Osten på en middag. De blir båda så berusade att de går vilse i fästningen när de ska hitta tillbaka till sina sängplatser. De reguljära danska soldaterna får fritt avtåga, men de snapphanar som finns där avrättas och steglas. Danskarna drar sig tillbaka till Landskrona och Helsingborg. Med förlusten i Kristianstad har läget uppenbarligen svängt. Det ser inte längre ut som att danskarna ska kunna ta tillbaka Skåne. Och svenskarna förlägger nu sitt läger till en plats utanför Landskrona. Den stridsvillige Karl den XI avråds av sina generaler att anfalla det fortfarande starkt befästa Landskrona och Helsingborg. Men inför 1679 umgås den unge kungen fortfarande med planer på att utvidga kriget genom att försöka föra över trupper till Själland eller Livland. Men det var inte genom nya slag utan genom politiska förhandlingar kriget skulle avslutas. Ett problem för svenskar är ju, som vi berättat om, att den skånska civilbefolkningen är i huvudsak danskvänlig. Det gäller alla samhällsklasser, adel, präster, borgare och bönder. Befog litar inte Karl XI på skåningarnas lojalitet. Han ger fria händer till sin närmaste man, Johan Gyllenstierna, att behandla skåningarna med hårda nypor. Gyllenstierna har en spektakulär idé om att förvisa en stor del av den skånska befolkningen till Estland och Livland och ersätta dem dels då med balter men också med svenskar, en plan som dock aldrig förverkligades. Vad tror du följderna blev av en sån tanke? Vad säger du om det?
Ja, innovativ måste jag ändå säga. Ja. Det är nog ganska svårt. De hade nog kommit tillbaks med yxor och pilbågar.
Ja, kanske så, ja. Mm. Ja, här har vi ju de här legendariska snapphanarna som vi redogjorde för i förra avsnittet. Man tänker sig en slags grillakrigare från norra Skånes, Göingebygdens skogstrakter, stigmän och stråtrövare. Men också skogsbönder som ingår i den reguljära danska armén, friskyttekårerna. Och som i alla krig är det ju ofta mycket svårt att bekämpa grillakrigare. Ja, vad tänker du på från vår tids historia? Vad har vi för exempel på framgångsrika grillakrig?
Ja, det är väl framförallt Vietnamkriget.
Ja, visst är det väl så. Så har vi befrielserörelsen i Afrika och så vidare. Och varför är det så svårt att bekämpa grillakrigare?
Ja, men då blir det ju inte de här regelrätta slagen där en vinnare går ut, utan de attackerar ju var som helst, när som helst och hur som helst. Och gömmer sig sen i skogar och berg och sådär. Ja, det går väl aldrig att vinna egentligen. Det var samma i Afghanistan och sånt där med USA.
De utnyttjar civilbefolkningen och blandar sig med dem. Och så.
Ja, exakt.
Okej. Själva namnet snapphana lär ha en tysk bakgrund. Verbet snappa, synonymt med röva. Jag vet inte, man kan kanske säga idag att man snappar åt sig något. Kan man säga så?
Ja, det tror jag.
Det kan, ja, vi säger det.
Mm. Ja,
De största framgångarna...
Snappa upp något.
Ja, snappa upp då. Ja, där har du det. Man snappar upp något. Ja, just det. Okej. De största framgångarna av snapphanarna i början av kriget. Vi har ju berättat om den så kallade Loshundskuppen. Då några hundra snapphanar vid ett överfall rövar bort hela den svenska krigskassan. Efter den, får man säga, överraskande svenska seger vid Lund och sen seger vid Landskrona och erövringen av Kristianstad förändrar situationen i Skåne. Danskarna förskansar sig i Helsingborg och Landskrona, svenskarna i Malmö och Kristianstad. Den skånska landsbygden blir något av ett anarkistiskt ingenmansland där socknar och byar kan byta ägare fram och tillbaka. Och de snappar de som har gårdar, de är ännu lite mindre villiga att lämna sina gårdar, sina byar för att gå ut i strider, så de vill vara hemma och försvara sin gård om den skulle attackeras. Man kan här spåra en förändring av krigföringen som väl fortsatt in i våra dagar, att man inte gärna vill satsa på stora slag som kostar oerhört mycket pengar i vapen och ammunition och många döda och skadade soldater, utan att de blev krigsavgörande. Istället blir det mer som ett slags utdötningskrig där man gör attacker på sina befästa läger, och lite av den här utvecklingen kunde man väl se redan under 30-åriga kriget. Och ja, är det inte lite så den utvecklingen som håller på att ske i Ukraina nu, eller?
Ja, säkert. Jag vet inte liksom hur ett sånt här krig tar slut egentligen. Nej, det är väl diplomati kanske då som är det enda. Ja.
För det blir en slags utdötningskrig, alltså ingen sida kan vinna på något vis.
Nej, exakt.
Ja, och det här drabbar ju civilbefolkningen hårt, alltså jämfört med tidigare. Då man nu plundrar och bränner byar och förråd så att inte fienden kan få något. Tidigare under medeltiden som jag pratade om, då utköpar man ju stora slag på stora öppna fält utan att de kringliggande städer och byar drabbar så hårt. Ja, tillbaka till snapphanarna. Medan snapphanarna på dansk sida från början hade en positiv klang, ungefär som bondekrigare eller kanske till och med frihetskämpe, uppfattas det av svenskarna som rövare, skulle vi idag säga, jag vet inte, våldsbejakande terrorister eller? Kampen mellan svenskar och snapphanar utkämpas med den största grymhet från båda sidor. Fältprästen Hakvin Spegel kallar snapphanarna för blodtörstiga skogsdjur efter en händelse då de stoppat tillfångatagna svenska soldater levande under isen på en sjö. Svenskarna använde inte heller precis silkesvantar när det gällde behandlingen av tillfångatagna snapphanar. Här blev det ju inte samhällstjänst eller samtalsterapi som påföljd. Det var ingen saft- och bullepolitik här. Som jag har berättat om det tidigare, så ett vanligt behandling var att man stack en påle in i baken och sen upp i ryggen och ut i nacken. Man brukar också ibland börja avrättningen med att dra ut inälvor från offret. Alltså huvudprincipen är ju att det inte räcker med att ha ihjäl motståndaren. Det gäller att genom en så plågsam död som möjligt. Man vill dra ut på dödandet. Därför de använder så kallad rådbråkning. Det handlar ju om att krossa ben och armar, men att se till att inte inre organ som hjärtat eller skallen skadades. Jag får med nämnt det här tidigare, alltså uttrycket kommer från tyskans rad, alltså hjul, och brechen, bryta, eller brechen, bräcka kan man säga på svenska. Det här uttrycket rådbråk, det används ju lustigt då i svenska, det har ju betydligt fredligare betydelse. Man kan ju säga att man rådbråkar hjärnan, eller hur, då man funderar på någonting. Det har du hört?
Jag har aldrig hört.
Okej. Nu har du hört det för första gången, så du kan använda det.
Ja, tveksamt.
Man funderar på något, man rådbråkar gärna. Mm.
Ja, jag ska testa i fikarummet, se hur många förvånade miner jag får.
Ja, gör det. Så kan alltså, du kanske får en massa medarbetare som rådbråkar sina hjärnor över detta.
Mm.
Kan du rapportera det i nästa avsnitt?
Okej.
Men hjul, hur var det med hjulet? Jo, man flätar in offret i ett stort trähjul och sen sätter igång med att krossa armar och ben. Något som kunde pågå i flera dagar. Och där skedde ju inte någon mörk fängelsecell utan ute i det fria. Det hade väl ett visst underhållningsvärde och förstås ett avskräckande syfte. Här har vi också uttrycket stegling, det vill säga att man spikar upp den avrättades huvud eller kroppsdelar för allmänt beskådande. En ögonvittnesrapport berättar från Vä utanför Kristianstad 1677 om en grupp tillfångatagna snapphanar som först får göra rent toalett med bara händerna, sen flå döda hästar för att avslutningsvis, citat, få armar och ben krossade, sedan bröstkorgen, varpå kropparna styckades och bands på stegen och hjul. En samtida kyrkoherde, Sten Jakobsen, skriver om behandling av snapphanar vintern 1676-77. När de svenske ute denne vinter finge fatt på några snapphanar, då pinte de dem först gruveligen, brände dem under fötterna med glöende järn och satte dem sedan en spits in vid deras ände och ut vid deras näse. Därefter slog de dem fast till ett trä med en söm igenom bägge deras händer över deras huvud och lät dem hänge till de döde. Ja, han beskrev en så kallad inre spetsning där pålen kommer ut genom näsan istället för en yttre där den kommer ut genom nacken. Alltså ingången är densamma i båda fall.
Är det dags att tillsätta en sanningskommission?
Gällande.
Övergreppen på de skånska...
Ja, det är hög tid. Kan man
det är hög tid faktiskt.
Ja. I Sverige försvann rådbråkning och stegling genom 1734 års lag, men först 1841 försvann principen om så kallade skärpta dödsstraff, alltså misshandel eller stympning före avrättningen. Och ett argument i den dåtida debatten mot detta, det var att åskådarna vid dessa event kunde känna medlidande med offret och göra honom till martyr. Vad säger du om det argumentet? Det är alltid farligt med martyrer.
Ja, det är alltid farligt med martyrer.
Mm. Ja. Man kunde ju tänka sig att det fanns något humant argument, men det kanske inte var sagt det.
Jag tänker att vara så där brutal är förstås avskräckande, men det föder ju nytt hat, så att säga. Återigen här, när skiftar det? När blir det, så att säga, fredligt mellan de här skåningarna och resten av Sverige? Ja. Var det bästa kanske att ha ett nytt universitet och den typen av incitament istället för att vara så här brutal?
Ja, det är intressant. Vi tar väl upp det i nästa avsnitt, det här med hur försvenskningen av Skåne gick till. Och som du säger där, Lunds universitet, det var ju ett led i den riktningen, ja. Ja. Sen, jag menar, det här, vi ska ju inte göra oss breda över detta, men det förekommer runt om i världen fortfarande det här, eller hur? Att man stenar kvinnor och hugger av händer av tjuvar och så här. Det är den här principen, eller hur?
Ja, jo, men det är tur att vi har lämnat det.
Ja, verkligen. Mm. Vissa av de här stampanerna, de har gått till i varje fall den lokala historien. En är Lille Mats, som först varit i svensk tjänst men rymt över till en dansk friskyttekår. Om honom finns en mängd skrönor och legender. Han räddar Ystad från en svensk straffexpedition genom att väcka borgmästaren mitt i natten. Han anfaller Hovdala slott, vars innehavare anses svenskvänlig. Och på en vägg i slottet hänger den idag Lille Mats gevär. Den här danske slottsägaren här, som var svenskvänlig, han belönades med att komma in på det svenska riddarhuset och fick namnet Ärenborg. Men den där Lille Mats då, han blir tillfångatagen och dödad av den grymme svenske krigskommandanten Sven Erlandsson, som vi kan återkomma till. Men Lille Mats snapphane kolleger får tag i hans lik och begraver det på en kyrkogård. Men Erlandsson hittar graven, gräver upp liket och hänger ut det på stegning i Åhus. Ett av de här lokala, du vet, de här pågatågen, va, som går mellan skånska städer. Det känner du till, du som har bott i Lund.
Mm.
De har ju namn efter olika personer, så ungefär som Norrköpings spårvagnar. Ja, det här förekommer väl på andra ställen också. I alla fall, ett av de här pågatågen, det bär idag Lille Mads namn. Och jag vet inte, det tycker jag, det är lite betänkligt. Det gör att man börjar tvivla på lojaliteten mot de svenska myndigheterna, vad säger du?
Mm, vi kanske ska återinföra steglingen.
Ja, jo, men det här principen att man dör, alltså det är ju som man, vad ska vi hitta för exempel, man döper ett Mälartåg till vad ska vi säga, Stig Wennerström.
Eller en American Airlines kör runt med en Osama Bin Laden.
Ja, visst. Mm. En annan känd snapphane är Hans Severin, som också varit tvångsrekryterad till den svenska armén, men lyckas fly över till ett danskt friskyttekompani och blir så småningom ledare för alla friskyttar i Malmö län. Han blev dock sårad och fängslad av svenskarna och dömdes till att, citat, spetsas levande, inte invärtes utan mellan hud och rygg genom nacken, sen sättas på pålen, fötterna naglade och händerna bakbundna under en ny galge med rep om halsen, icke tilldraget. Enligt rättegångsprotokollet tar detta mellan 7 och 8 timmar innan han efter denna tortyr dör. Några av de snapphanar som tillfångatogs samtidigt med Severin lyckas förekomma sina bödlar genom att själva skära av sig sina halsar. Och det kan man förstå att det var bättre än att hamna under den här tortyren. Andra kreativa avrättningsmetoder av snapphanar var att spika upp dem levande på en kyrkdörr eller att spetsa dem levande på en glödande järnstång. Men vissa, säkert mindreåriga och kvinnor, får mildare straff. Mindreåriga kan till exempel få tungan avskuren eller bli skickade för att jobba i Sala silvergruva. Och kvinnor blir hängda direkt utan någon föregående tortyr. Om en by skyddade gömde snapphanare straffades hela byn genom att var tionde man i byn efter lottning hängdes. Och för att öka effektiviteten här bestämmer Karl den XI själv att skärpa straffet till att var tredje man skulle hängas. Kungen bestämmer också att för varje dödad svensk soldat skulle en by betala 1000 daler, som motsvarar ungefär 1,5 miljoner kronor i dagens penningvärde, i böter. En uppmärksammad order ger kungen den 19 april 1678 gällande Örkeneds socken i närheten av Osby, som är ett starkt snapphanefäste. Han bestämmer att alla män och pojkar som var vuxna dog att bära ett gevär skulle avrättas, samt att alla gårdar skulle brännas ned, all boskap dödas. De flesta männen i socknen lyckas dock sätta sig i säkerhet i skogarna när svenskarna kom. Vår lyssnare, Per Åke, som bor i Lönsboda i närheten, berättar att befolkningen i trakten fortfarande på 1980-talet vägrade använda 500-kronorssedeln med Karl XI på. Det kan man förstå, eller?
Ja, jag kan tycka det är lite långsint, även om jag har viss respekt för det.
Ja. Är det inte så, nu kanske jag har fel här, jag använder ju så mycket pengar nu, kontanter. Är det inte så att 500-kronorssedeln idag illustreras av en annan, av en skånsk personlighet. Jag vet inte vem jag tänker på. Är det inte Birgit Nilsson? För det, alltså då, kungarna på våra sedlar, de har ju ersatts av ofta kulturpersonligheter. Ingmar Bergman och Astrid Lindgren och sådär, eller hur?
Ja, men jag tror det. Den här operasångerskan. Ja.
För då har ju verkligen Skåne upprättelse. Ja.
Så hon var från Skåne?
Ja.
Ja, men då så. Då kanske de gör av med mycket mer pengar nu. De blir allt fattigare där i Osby.
Ja, 500 kronor sedlar ryker.
Ja, de slängs omkring.
Det där är intressant det där med vilka som är på sedlar. Vi kan återkomma till det. Och en annan av våra lyssnare, Tor Aulin, han berättar en spännande historia om sina förfäder. Karl XI konfronteras vid ett tillfälle med ett gäng stapphanar när han är ute och rider i Åhustrakten, och han sätter då sporran hästen och galopperar in till byn. Och där uppsöker han prästgården, där bara prästfrun är hemma. Han berättar för henne att han är förföljd, att hon måste gömma honom, vilket hon gör i skorstenen. Prästen kommer hem och skjuter till spjället så kungen har något att stå på. Stapphanarna kommer dit, genomsöker prästgården utan att hitta kungen. Så stapphanarna rider därifrån. Och prästen hjälper också kungen att fly därifrån genom att klä ut honom till en kåldräng med sotiga kinder och med en kolsäck på ryggen. Ja, den här historien är påminner ju verkligen om en annan kung, eller hur?
Gustav Vasa.
Ja visst, Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Och kungen ger familjen efternamnet Aulin och bestämmer att familjen ska besätta prästämbetet i Åhus för all framtid. Försvenskningen av Skåne tar fart efter freden, och den kommer bli en svår process som jag tänkte vi skulle återkomma till i nästa avsnitt. Och freden, ja, den kommer på initiativ varken från Sverige eller Danmark utan från en annan makt. Och den kommer bland annat innebära ett bröllop på allra högsta nivå för att en gång för alla visa att det ska bli slut på de många krigen och fiendskapen mellan Sverige och Danmark. Och det tänkte jag vi skulle som sagt prata om i nästa avsnitt. Så vi tackar för denna gång, Fredrik, och alla våra kära lyssnare.
Tack så mycket.
Så hörs vi igen om 2 veckor. Tack och hej!
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.